Vi ska här i programmet tala om historiens viktigaste händelse, men också om historiens största misstag. Det finns inget som är så stort, så viktigt, så betydelsefullt som Jesu död och uppståndelse. Det är världshistoriens viktigaste händelse, men inte bara det, utan också universums största händelse. Och detta svävar inte i det blå som en teori, utan har sitt konkreta uttryck i Jesus Kristus. Hans inträde i världen genom jungfrufödelsens under. Hans syndfria vandring ibland oss. Där han gick omkring och undervisade om himmelrikets hemligheter. Botade sjuka, befriade från onda andar, uppväckte döda och gav oss uppdraget att förkunna hans evangelium för allt skapat. Under denna tid så uppväckte Jesus Lazarus från de döda, och detta gjorde att många kom till tro på honom. Och då blev det oro bland överste prästerna och fariserna, så de sammankallade en rådförsamling och sa: vad ska vi ta oss till? Denne man gör ju många tecken. Om vi ska låta honom så fortfara, ska alla tro på honom, och romarna komma då och ta ifrån oss både land och folk. Ja, förlora land och folk, det gör man inte genom mer av Jesus, utan tvärt emot mindre av Jesus. Vi möter honom i profetisk förutsägelse i Lukas 19 kapitel och 41 vers. När han ridande på en åsna, på en åsninnas fåle, närmar sig Jerusalem. Vi läser: då han nu kom närmare och fick se staden, begynte han gråta över den och sa: o, att du hade insett också du vad din frid tillhör. Men nu är det fördolt för dina ögon. Till den tid ska komma över dig då dina fiender ska omgiva dig med belägringsvall och innesluta dig och tränga dig på alla sidor. Och de ska slå ner dig till jorden till lika med dina barn som är i dig. Och skall inte lämna kvar i dig sten på sten, därför att du inte aktade på den tid då du var sökt. Vi ser alltså hur det bristande förhållandet till Jesus var avgörande för Jerusalems förstöring. Men överste prästen Kaifas, som tillsammans med de andra i den judiska rådsförsamlingen hade så missbedömt förhållandet till Jesus, får en profetisk ingivelse och säger: ni förstår intet och besinner inte hur mycket bättre det är för er att en man dör för folket än att hela folket förgås. Och så förklarar skriften för oss att det här, det sa han inte av sig själv, utan genom profetisk ingivelse, eftersom han var överste präst för det året. Ja, Jesus skulle dö för folket, och inte bara för folket, han skulle dö också för att samla och förena Guds förskingrade barn. Och så har man så fått beslutsgrunden på sin plats. Och så heter det vidare: från den dagen var deras beslut fattat att döda Jesus. Detta ställer oss frågan, hur ska vi förklara detta? Att en överste präst som motståndare till Jesus grips av en profetisk ingivelse och kommer med ett korrekt budskap om Jesus. Jo, det gamla överste prästämbetet fortgick ända till Golgata, då förlåten i templet rämnade i två stycken uppifrån och ända ner, och vägen var öppen för oss, för utan en överste prästs förmedling. Nu har du och jag fått tillträde till det allra heligaste, ja till själva himlen, genom Jesus Kristus. Nya förbundets överste präst som förblir det till evig tid. Som inte bar fram bockars och kalvars blod, men bar fram sitt eget blod till försoning, till förlossning, till frälsning för oss. Låt oss nu tänka lite över detta. Kajfas korrekta beskrivning av Jesu död på Golgata. Profetiskt så klart, men feltolkat av honom. Han trodde ju att orden han sa innebar att komma av med Jesus, bort med honom. Medan verkligheten var den motsatta. Ett församlande till Jesus. Jesus säger i Johannes 12 och 32: när jag blivit upphöjd från jorden ska dra alla till mig. Och nu ställer vi frågan, hur kunde han feltolka den profetiska ingivelsen? Svaret är ett felaktigt förhållande till Jesus. Hur allvarligt är det inte med ett felaktigt förhållande till Jesus? För Kajfas blev detta ödesdigert. Vi möter honom på nytt i hans hus, där han församlat överste prästerna och folkets äldste för ett rådslag att med list gripa Jesus och döda honom. Här tog alltså listen över och sanningskriteriet fick vika. Så grep man Jesus och förde honom bort till överste prästen Kajfas, där de skriftlärde och de äldste hade församlat sig. Ja, det var ett församlande till den största förskingringen av folket. För man bort Jesus, så för man bort sig själv. Ja, man för bort ett helt folk som drivs ut från sitt land över en hel värld. Ett felaktigt förhållande till Jesus ger motsatt verkan. Och dock var det inte med list Jesus skulle korsfästas, utan med den fullständiga personifierade sanningen, där Jesus själv uttrycker sanningen som blir anledningen till deras dödsdom över honom. Vi läser från Matteus 26 och 59. Överste prästerna och hela stora rådet sökte efter något falskt vittnesbörd mot Jesus för att kunna döda honom. Men fastän många falska vittnen trädde fram, fann de likväl intet. Slutligen trädde dock två män fram och sa: denne har sagt, jag kan bryta ned Guds tempel och på 3 dagar bygga upp det igen. Då stod överste prästen upp och sa till honom: svarar du intet? Hur är det med det som dessa vittnar mot dig? Men Jesus teg. Då sa överste prästen till honom: jag besvär dig vid den levande guden att du säger oss om du är Messias, Guds son. Jesus svarade honom: du har själv sagt det, men jag säger er, härefter ska ni få se människosonen sitta på maktens högra sida och komma på himmelens skyar. Då rev överste prästen sönder sina kläder och sa: han har hädat. Vad behöver vi mer, några vittnen? I har nu hört hädelsen. Vad syns ni? Det svarade och sa: han är skyldig till döden. Så förs Jesus bort från den religiösa makten till den politiska. Från Kajfas till Pilatus. Och detta skedde genom att binda Jesus, föra honom bort och överlämna honom. Vi läser från Matteus 27 kapitels första vers. Men när det hade blivit morgon fattade alla överste prästerna och folkets äldste det beslutet angående Jesus att de skulle döda honom. Och lät binda honom och förde honom bort och överlämnade honom åt Pilatus, landshövdingen. Vi tar också med från Johannes 18 och 28. Där vi möts av kultisk renhet med mördaravsikter hos dessa som överlämnar Jesus till Pilatus. Vi läser: sedan förde Jesus från Kajfas till pretoriet, och det var nu morgon. Men själva gick de inte in i pretoriet för att de inte skulle bli orenade utan skulle kunna äta påskalammet. Då gick Pilatus ut till dem och sa: vad har ni för anklagelse att frambära mot denne man? De svarade och sa till honom: vore han inte en illgärningsman så hade vi inte överlämnat honom åt dig. Då sa Pilatus till dem: tar ni honom och döm honom efter er lag? Judarna svarar honom: för oss är det inte lovligt att avliva någon. Ty Jesu ord skulle fullbordas, det som han hade sagt, för att giva till känna på vad sätt han skulle dö. Det är inga likgiltiga saker vi här berör. Och det var inte hur som Jesus skulle korsfästas, utan det skulle bli ett fullbordande av vad han hade sagt. Vi har det i Markus 10 och 33. Se, vi går nu upp till Jerusalem, och människosonen ska bli överlämnad åt överste prästerna och de skriftlärde, och de ska döma honom till döden och överlämna honom åt hedningarna. Och dessa ska begabba honom, bespotta honom och gissla honom och döda honom. Men 3 dagar därefter ska han uppstå igen. Det var Jesu förutsägelse som vi här ser fullbordas. Och det sker 3 överlämnanden av Jesus. Först Judas Iskariot, som överlämnade Jesus åt överste prästerna. Så överste prästerna som överlämnade Jesus till Pilatus. Och så Pilatus som överlämnade Jesus till att korsfästas. Vilken storhet! Här står mer än 12 legioner änglar redo att ingripa och befria Jesus. Och ändå överlämnas Jesus genom smutsiga människohänder från den ene till den andra in i döden. För att skrifterna skulle uppfyllas och det skulle finnas en frälsningsmöjlighet i Jesus Kristus för dig och mig. Judarna, de gick inte in i pretoriet, men Pilatus gick ut till dem och gick vidare in i sitt pretorium och kallade Jesus till sig. Och så ställer han frågan, är du judarnas konung? Och så rör Jesus vid hans innersta när han ställer motfrågan, säger du detta av dig själv eller har andra sagt det till dig om mig? Ja, det är frågan det. Är det Pilatus själv eller är det andra som bestämmer i hans liv? Allt tyder på att det är andra som avgör hans handlande. Och så upplyser Jesus honom och oss att hans rike är inte av denna världen. Han säger, om mitt rike var av denna världen så skulle väl mina tjänare kämpat för att jag icke blivit överlämnad åt judarna. Men nu är mitt rike inte av denna världen. Så är du dock en konung, säger Pilatus. Du säger själv att jag är en konung, säger Jesus. Ja, därtill är jag född och därtill har jag kommit i världen att jag ska vittna för sanningen. Pilatus säger, vad är sanning? Ja, sanningen står ju här framför honom och vittnar med den goda bekännelsen. Så berövades Jesus sina egna kläder och en purpurfärgad narkopa blev satt på honom. Och krigsmännen vred samman en krona av törnen och satte den på hans huvud och började begabba honom. Pilatus för ut honom till folket i denna förnedringens klädnad och säger, se mannen. Och då fick överste prästerna och rättstjänarna syn på Jesus och ropar ut, korsfäst, korsfäst honom. Ta honom och korsfäst honom, men jag finner honom inte skyldig till något brott. Då säger judarna, vi har själva en lag och efter den lagen måste han dö. Det han har gjort sig själv till Guds son. Pilatus försöker att uppluckra den tillspetsade situationen med att fråga Jesus, varifrån är du? Men Jesus gav honom inte ett svar. Då säger Pilatus, vet du inte att jag har makt att giva dig lös och makt att korsfästa dig? Då säger Jesus, du har alls ingen makt över mig om den inte var dig given ovanifrån. Han försöker Pilatus finna en utväg att ge Jesus lös. Men få höra, ger du honom lös så är du inte kejsarens vän. Korsfästrop ta till i styrka. Och Pilatus säger, ska korsfästa er konung? Så kommer överste prästernas fullständiga förnekelse. Vi har ingen annan konung än kejsaren. Då gjorde Pilatus dem till viljes och bjöd att han skulle korsfästas. Och efter denna något kortfattade genomgång av händelseförloppet vid Pilatus så vill jag göra dig uppmärksam på pöbelväldet som ropade ut sina korsfästrop. och blev den avgörande springpunkten att föra Jesus till korset. Vilka var nu dessa skriande människor med sina korsfästrop? Ja, det var överste prästerna, rådsherrarna och folket. Och Bibeln kallade för en hop. Pöbelväldet är en maktfaktor från avgrunden. I denna korsfästropande pöbel råder förvisso mörkrets makt. Så kommer vi till den allvarliga och ödesmättade frågan. Vem är skuld till Jesu död? Jag har alltid framhållit och framhåller att vi alla är skyldiga till Jesu död. Detta på grund av våra synder. Alla har syndat och är avsaknad av härligheten från Gud. Och så fortsätter Romarbrevet 3 och 24. Och det bliva rättfärdiggjorda utan förskyllan av hans nåd genom förlossningen i Kristus Jesus. Honom som Gud har ställt fram så som ett försoningsmedel inom tro i hans blod. Så ville Gud, då han i sin skonsamhet haft fördrag med de synder som förut har blivit begångna, nu visa att han dock var rättfärdig. Ja, så vill han i den tid som nu är lämna beviset för att han är rättfärdig. Härigenom skulle han både själv befinnas vara rättfärdig och göra den rättfärdig som låter det bero på tro på Jesus. Vår synd är alltså grundorsaken varför Jesus måste dö. För att det skulle finnas frälsning i honom för oss. Vi slår alltså fast, vi är alla skyldiga till Jesu död. Så går vi till pingstdagen och apostlagärningarna 2 och jag läser från 22 versen. I män av Israel hören dessa ord. Jesus från Nazaret, en man som inför er fick vittnesbörd av Gud genom kraftgärningar och under och tecken vilka Gud genom honom gjorde bland er som ni själva vet. Denne som blev given i ett våld, enligt vad Gud i sitt rådslut och sin försyn hade bestämt. Honom har ni, genom män som inte vet av lagen, låtit fastnagla vid korset och döda. Men Gud gjorde en ände på dödens vånda och lät honom uppstå, eftersom det inte var möjligt att han skulle kunna behållas av döden. Vi läste, honom har ni genom män som inte vet av lagen låtit korsfästa och döda. Honom har ni genom hedningarna låtit korsfästa och döda. En fullständigt korrekt beskrivning. Vi går ner till 36 versen. Så må nu hela Israels hus veta och vara förvissat om att denne Jesus som ni har korsfäst, honom har Gud gjort både till Herre och till Messias. Ja, ännu en korrekt beskrivning. Så går vi till 3 kapitlet och den 13 versen. Abrahams och Isaks och Jakobs Gud, våra fäders Gud, har förhärligat sin tjänare Jesus. Honom som ni utlämnade och som ni förnekade inför Pilatus, när den är redan beslutat att ge honom lös. Jag förnekade honom den helige och rättfärdige och begärde att en dråpare skulle ges åt er. Och livets första dräpte ni. Men Gud uppväckte honom från de döda, därom kan vi själva vittna. En tredje korrekt beskrivning. I den första beskrivningen möttes vi av judarnas och hedningarnas skuld till Jesu död. Och det vill jag understryka. Både judar och hedningar står i skuld till Jesu död. Och nu kommer jag till slutsatsen av dessa korrekta beskrivningar. Så läser vi en gång mer från Apostlagärningarna 2 och 36. Så må nu hela Israels hus veta och vara förvissad om att denne Jesus som ni har korsfäst, honom har Gud gjort till både Herre och till Messias. När de hörde detta kände ett stygn i hjärtat. Och de sa till Petrus och de andra apostlarna: bröder, vad ska vi göra? Petrus svarar dem: gör bättring och låt alla döpa er i Jesu Kristi namn till er synders förlåtelse. Då ska ni som gåva undfå den helige ande. Till er gäller löftet och era barn, jämväl alla den som är fjärran, så många som Herren vad Gud kallar. Detta budskap från de första kristna ledde alltså till frälsning för dessa människor. Hur kan då antisemitismen, historiens största misstag och grymhet, uppstå? Jo, av den fallna kyrkans handhavande av dessa sanningar. Det beskyller judarna för Guds mördare, men ser inte sin egen skuld i dramat. Det var helt otänkbart att någon på pingstdagen skulle gripa till svärd och döda människor. Nej, därför kunnades frälsningens budskap i Jesus Kristus. Men den fallna kyrkan har gripit till svärdet och dödat judar med en vrångbild av skulden för Jesu död. Och nu upplever vi 30-talets ishavsvindar komma svepande över det judiska folket. Nu med politiska förtecken och med en pöbel som utropar i sitt hat ett dödbringande gift som sätter tillvarons hjul i brand. En pöbelhop som en utlösande faktor. Det gäller oss sannoliken för oss att hålla oss nära Jesus och ha en rätt inställning till honom.